Afrika.
Hej och välkomna till detta avsnitt av Mitt Afrika. Och det här blir det sista på några veckor då vi kommer att göra ett sommaruppehåll fram till 30 augusti. Men denna gång kommer vi naturligtvis göra en corona-uppdatering och titta på olika val, det historiska valet som ägt rum i Malawi, uppföljning av valet i Burundi och sen titta framåt på de kommande valen i Tanzania och Uganda. Och sen blir det lite DR Kongo och Kenya och annat lite smått och gott. Coronasituationen, ja, nu är det väl drygt 430 000 som är smittade i kontinenten och 10 000 har dött, drygt det. Institute for Security Studies i Sydafrika som vi jobbar lite grann med har gjort en studie tillsammans med några andra institut om hur detta har slagit, pandemin slagit mot de mest omtåliga i Afrika, de allra fattigaste. Man beräknar då att fattigdomsnivån har sänkts ner till den nivå som rådde för 2015. 2019 så beräknar man att 37% av kontinentens befolkning var extremt fattiga, det vill säga hade mindre än 1,90 dollar per dag. Och då hade man räknat med att man år 2030 skulle man vara nere på 33%. Nu i det bästa scenariot i den här studien så kommer man att år 2030 ha 35% som extremt fattiga. En annan studie av Afrikanska unionen har tittat på den förlust kontinenten har kommit på grund av minskade rese- och turismintäkter. Och det skulle röra sig utav den höga siffran av 510 miljarder kronor bara under de tre värsta månaderna med coronaviruset. Så har då historia skrivits i Afrika än en gång och folkets vilja har segrat. I omvalet i Malawi den 23 juni vann oppositionsledare Lazarus Chakwera en övertygande seger med 59% av rösterna mot den sittande presidenten Peter Mutharikas 39%. Ni minns bakgrunden. Vid de val i maj 2019 som numera kallas för Tippex-valet, då bland annat Tippex användes för att ändra i röstsedlarna, så förkunnades Mutharika till knapp vinnare av en oduglig och partisk valkommission. Malawierna såg igenom detta och inledde massdemonstrationer och protester. Landets författningsdomstol tog sedan beslutet att underkänna valet och förkunna att nya val skulle hållas. Mutharika försökte länge förhala och försäkra sig om fördelar men lyckades till synes inte vidare väl. Lazarus Chakwera är 65 år, kommer från en fattig familj nära huvudstaden Lilongwe. Han är välutbildad teolog och studerat i Malawi, Sydafrika och USA. Han ställde också upp i presidentvalet 2014 då han kom två år efter Mutharika. Chakwera är ledare av Malawis kongressparti, MCP, som ju också var det parti som ledde Malawi under den första tiden efter självständigheten från Storbritannien 1964. Inför omvalet slöt han borgfred med trean i valet i förra året, det vill säga dåvarande vicepresidenten Saulusi Chilima. De bildade tillsammans med några andra partier en koalition, Tonse Alliance. I sitt installationstal lovade Chakwera att försöka ena landet och bekämpa fattigdomen. Han ville ge en government that serves, not a government that rules. A government that inspires, not a government that infuriates. A government that listens, not a government that shouts, but a government that fights for you and not against you. Men det blir ingen lätt uppgift för den nya presidenten. Landet med dess 18 miljoner invånare är nu mer än tidigare delat. Den södra delen röstar kraftigt för Mutharika. Chikwela måste visa att han är deras president också. Han kan då ta hjälp av Joyce Banda, Malawis tidigare president, och Afrikas andra kvinnliga ledare som också ingår i koalitionen. Han måste ta itu med hårdhandskarna beträffande korruptionen. Enligt Transparency International är landet 123 av 180 länder. Han måste få igång ekonomin och åtminstone delvis uppfylla sitt löfte om 1 miljon jobb. Men med den entusiasm han möter malavierna kan han kanske göra framsteg. Också följa upp de nyligen hållda valen i Burundi, där nu Burundis nya president, Ndayishimiye, just presenterat sin nya regering. Det får anses vara tämligen positivt att åtminstone en tredjedel av regeringen är kvinnor och att han har skurit ned antalet ministärer till 15. Men oroande är dock att 2 av utnämningarna är personer som finns på såväl EUs som USAs sanktionslista. Och dessutom på centrala och viktiga inflytelserika ministerposter som premiärministern och inrikesminister. Detta kan försvåra möjligheterna att förbättra relationerna, vilket Burundi behöver då landet nu är isolerat politiskt från omvärlden och utan bistånd. Vi har tidigare också uttryckt oro över Tanzanias regering och president Magufulis agerande och åtgärder som att mer begränsa det demokratiska utrymmet i Tanzania inför de val som förväntas hållas i oktober. Parlamenten hade godkänt en kontroversiell medialagstiftning. Ett antal organisationer hade dessförinnan anmält det dåvarande lagförslaget till East African Court of Justice, och som hade funnit att flera delar av förslaget begränsade pressfriheten och rekommenderade tanzaniska regeringen att förslaget skulle återkallas. Men så blev inte fallet. Lagen syftar till att kontrollera media och mediepersoner. Och bland annat disciplinera parlamentsledamöter som negligerar, vänder ryggen till och eller misshagar regeringspartiets CCMs ledamöter. Detta framgick av ett uttalande av parlamentets talman Ndugai när han förklarade varför man tagit beslutet att stänga av de direktsändningar av debatter i parlamentet som tidigare funnits. Lagstiftningen används också för att stänga ner dagstidningen Tanzania Daima. Tidningen står nära Freeman Mbowe som är partiledare i Chadema. Och hans fru är ägare till denna tidningsgruppering. Hon heter Lilian Mtei. Och hon är i sin tur dotter till en av de tanzaniska politikerna som jag mest beundrar eller högaktar, Edwin Mtei, som finansminister under några år försökte förmå Nyerere att i slutet av 70-talet överge planhushållningen. Jag minns själv i många möten där jag fick vara med och se detta, hur IMF stod med sin panna blodig tillsammans med Mtei mot de stenhårda dogmatikerna inom CCM. Mtei blev utmanövrerad och bildade då i början av 90-talet oppositionspartiet Chadema, som alltså nu leds av hans svärson. Ja, vi kommer få fortsätta bevaka Tanzania noga inför de kommande valen. Det var ett slag sedan vi pratade om Uganda. Det är Uganda som sedan 1986 styrs enväldigt av Yoweri Museveni. Och han har nu hunnit bli 75 år och hela tiden lyckats få sitt mandat förlängt. Och ett icke obetydligt skäl till det är att oppositionen aldrig hittills lyckats enas. Flera försök har gjorts allt sedan 1996, men alltid fallit på att man inte kunnat komma överens om något annat än att man blir bra med museerna. Ja, så är frågan, ska så också ske vid nästa val,
troligtvis i februari 2021. Den här gången har man i alla fall till synes fått fram flera starka och populära ledare. De två som jag ser som viktigaste är dels den eviga oppositionsledaren Kizza Besigye, 64 år, som ställt upp de senaste 4 gångerna. Och i samtliga fall ibland, dock med lite marginal, blivit besegrad av Museveni. Och sen har vi nykomlingen, tidigare popidolen Bobby Wine, 38, som visar sig ha mer politisk talang och politiska följare än vad många, inklusive jag själv, först trodde. Dessa bägge har nu skapat en form av valallians eller plattform, United Forces of Change. Men det verkar nog vara så långt om något. Inget om något innehåll eller vem som ska vara ledare. Och egentligen tror jag att de bägge två försöker agera för att bli av med den andra. Och så gäller flera av dess anhängare också. Men det finns fler andra tunga kandidater. Ja, inte mindre än 24 personer har förklarat sig villiga kandidera. Och en av dem som är intressant tycker jag är Musevenis vapenbror under befrielsekriget, generallöjtnanten Henry Tumukunde. Denne var fram till för 2 år sedan säkerhetsminister och har innehaft de flesta tyngre positioner inom Ugandas säkerhets- och militärapparat. Och tidigare varit Musevenis förtrogne. Och honom är nog någon som jag tror att Museveni fruktar. Valet kommer ju dröja till över ett halvår, men så vi kommer säkert se många fler utspel och även nya formationer bildas. Politiska läget i Kongo förefaller bli allt mer ansträngt och tonläget inom regeringskoalitionen blir allt hetskare. Den senaste krisen var enligt Al Jazeera en diskussion mellan president Tshisekedi och dennes justitieminister Celestin Tundayak Kasende. Ministern hade genomfört vissa förändringar inom domstolsväsendet och dessa hade då uppfattats av Tshisekedis anhängare som ett sätt att försöka sätta munkavle på domstolsväsendet. Och då hade de börjat demonstrera. Tshisekedi kallade då upp sin minister och den tuffa diskussionen som följde lär ha lett till att ministern blivit arresterad för några timmar. Regeringen i DRK eller DR-Kongo är en koalition där majoriteten, närmare 2/3, består av anhängare av den förre president Kabilas parti, Common Front for Congo, FCC. Som ju också har huvuddelen av ledamöterna i parlamentet. Tshisekedis parti Union for Democracy and Social Progress, UDPS, har bara en minoritet av regeringsposterna. Och arresteringen av justitieministern fick landets premiärminister och en av FCCs tyngre män i Lunga att bli förargad och klargöra att detta påverkar stabiliteten i regeringen och i landet. En av Afrikas mest populära artister och sångare är säkerligen Papa Wemba. Han kallas för King of Rumba Rock. Han dog 67 år, bokstavligen på scenen i Abidjan, Elfenbenskusten, i april 2017. DR Kongos president Tshisekedi har nu beslutat köpa upp Papa Wembas hus i Kinshasa och göra om det till ett museum. En form av kongolesisk variant av vårt ABBA-museum. Så här låter Papa Wemba. Alla drömmer vi om att få den stora vinsten på tips, lotto eller V65 etc. En som verkligen lyckas uppfylla det är den 52-årige tanzanien Saninoni Korian Laiser. Han lyckas hitta 2 stenar på totalt 14 kilo av den blåvioletta ädelstenen Tanzanite. För detta fick gruvarbetaren närmare 30 miljoner kronor. Först sa han ska han ha en stor fest med massor av kobo i ett kött. Och sen lovade han att han skulle låta bygga en skola i sin hemby. Vi har ju tidigare följt hur Lesotho lyckats förmå för detta premiärministern, den 80-åriga Thomas Thabane, att avgå. Detta efter det att han stod anklagad för medhjälp till mord på sin tidigare hustru. Och den huvudmisstänkte var hans nuvarande hustru. Efterträdaren Moketsi Majoro, 59 år, har visat sig väldigt ambitiös. Bland annat har han bildat en koalitionsregering för att kunna ta krafttag för att lösa landets problem. Och antagit en 2-årsplan där livsmedelsproduktionen och lag och ordning var viktiga ingredienser. Dessutom vill han ta itu med landets korruption och har därför bland annat beordrat att samtliga ministrar och centrala regeringsfunktioner ska redovisa sina inkomster inom 2 veckor. Välbehövligt. Och så det senaste i vår Kenya-följetong. Där allt mer rykten gör gällande att det kommer att ske en ny regeringsbildning inom kort. Och då förväntas president Kenyatta göra sig av med anhängare till vicepresident Ruto. Och ersätta dessa med oppositionspolitiker och då särskilt företrädare för oppositionsledaren Raila Odingas parti och för Rutos ärkefiende i Rift Valley, Gideon Mois parti. Så snarare runt Rutos hals stryps allt mer. Och positiva nyheter om Tanzanias och dess ekonomiska utveckling. Som ju står i bjärt kontrast mot landets politiska nedgång. Landet har de senaste åren haft en mycket god ekonomisk tillväxt. Till exempel 2019 förra året så hade man 7% tillväxt. Och det har medfört att landet nu 5 år tidigare än beräknat enligt Världsbanken nu är ett lägre medelinkomstland. Och detta medför att landets kreditvärdighet förbättras och det blir billigare för landet att ta lån. Nackdelen är dock att man kommer att gå miste om viss bistånd. Ja, det var det här avsnittets slut och ni får en trevlig sommar och vi hörs igen då runt 30 augusti. Kwaheri! We're all Africa.